Theo Martins, välkommen till programmet.
Tack så mycket.
Executive Director vid Halvarsson och Halvarsson. Så står det på ditt visitkort i alla fall. Om man är Executive Director, vad gör man då?
Ja, det är inte egentligen titeln som spelar någon roll, utan det är vad jag gör på dagarna. Alltså hjälper kunder att kommunicera, det är grunden. Och sen har just jag då specialiserat mig på kunder som hamnar i besvärliga situationer. Så det är vad jag gör. Inte varje dag, men kanske nästan en gång i veckan, mer eller mindre i alla fall, numera.
Och förutom du som lyssnar och Theo som står mitt emot mig nu, så har Kommunikationspodden i detta säsongsavslutande avsnitt också publik. Och vill ni höra hur de låter så hör ni dem här. God morgon!
God morgon!
Ja, vad bra, det var några som riktade ansikten också mot micken. Det är härligt att ha några proffs i auditoriet här. Kommunikationspodden samarbetar denna gång med fackförbundet DIK, det kreativa facket, och några av DIKs morgonpigga medlemmar deltar nu i frukostinspelningen av dagens program. Innan vi går vidare, Theo, så tänkte jag bara ta upp en liten aktuell fråga med dig. För Dagens Industri skriver nu på morgonen att 9 av 10 toppchefer inom näringslivet är missnöjda med regeringens politik. Det är en Ipsos-mätning som har gjorts i samarbete med Dagens Industri. 3739 företagsledare har blivit intervjuade. Med tanke på att temat idag är kriser, befinner sig regeringen i en kris mot bakgrund av den här statistiken?
Ja, man kan väl kanske raljera lite och säga att alla regeringar befinner sig ständigt i kris, möjligtvis. Det är väl svårt att säga, och sen vet inte jag riktigt hur pass, jag menar, företagsledningarna är ju viktiga, men speglar det folket? Jag vet inte om jag vore Löfven skulle ta sig allvarligt på det, utan skulle nog snarare titta på opinionsmätningarna och vartåt det går där, och där ser det ju inte jätteljust ut heller, så att jag vet inte, ja och nej kanske svar på den frågan.
Okay. Du, Halvarsson och Halvarsson, kan du inte beskriva lite kort? Vad är ni för byrå?
Ja, det är en stor kommunikationsbyrå. Jag tror vi är störst i Sverige nu faktiskt. Och spänner ganska brett inom allt som är kommunikation. Med allt ifrån investor relations, alltså att kommunicera med aktieägare, till public affairs. Det är politikerpåverkan. Och min bit som heter corporate communication, som är egentligen det som alla företag någonstans behöver, känner jag.
Och jag tänkte bara, just idag har du ingen fluga med, för oss som har mött dig ofta, så pryds du ju inte sällan utav en fluga. Jag tänkte bara fråga dig, för det är alltid när jag har sagt att säga, ja men nu ska jag intervjua Theo Martins här nu på den 8:e. Ja just det är han med flugan. Ja, så här. Vad betyder den här flugan för dig?
Nej, den betyder egentligen ingenting.
Inte så mycket idag.
Nej, den betyder inte speciellt mycket, och den har jag på mig när jag har kostym och ska vara formell.
Okay.
Men inte alltid, långt ifrån alltid. Den är väldigt praktisk, därför att om man spiller så en slips går aldrig att rädda, men en fluga den missar allting. Jag hamnar på skjortan istället. Det var därför jag började med det för 25 år sedan.
Jag förstår. Kriserna har ökat, menar du? På vilket sätt har du märkt det?
Ja, alltså man kan väl säga att antalet kriser har ökat, därför att vi har fått ett mycket större medielandskap än vad vi hade tidigare. Alltså antal medier och sociala medier framförallt har ju ökat enormt mycket. Och det är fler som passar på företagen, alltså att bevaka dem och tycker och tänker. Och det är ganska enkelt idag att tycka och tänka också. Och det gör att kanske kriserna har inte blivit fler, men de uppmärksammas på ett annat sätt. Så att så fort det är minsta lilla sak så ser vi det. Därför att det är sånt enormt mediebrus idag. Mm. Det är väl egentligen svaret på det.
Så kriserna har blivit fler eftersom alla har blivit medieproducenter?
Ja, så kan man säga. Jag tror sociala medier har verkligen svängt om det där. Alltså sociala medier och media, de lever ju en symbios kan man säga. Där då någonting spins igång i sociala medier och sen då gammelmedia tar upp det väldigt snabbt. Eller vice versa. Och det gör ju att allting går mycket fortare, det blir mycket större och det blir mer också än vad det varit tidigare.
Men beror de här ökade kriserna på klumpighet? Eller är det otur? Vad skulle du säga?
Ja, både och kan man väl kanske säga. Otur finns ju alltid naturligtvis. Men det är ju så att det finns amerikanska undersökningar som säger att 80% av de kriser som inträffar beror på sånt som kommer inifrån företaget. Och det betyder alltså att 8 av 10 saker som vi ser i tidningarna på morgonen, det är sånt som företaget kanske egentligen borde ha förutsett på något sätt. Och då kan man säga att ja, det är klumpigt att inte leta sina risker, och det är begreppet risker som jag är ute efter då. Att inte letat efter sina risker, hittat dem och försökt göra sig av med dem. Så det kan man säga, det är en klumpighetsfaktor.
Mm. Och varför går företag och organisationer på pumpen om och om igen?
Ja, för att man inte tar hand om sina risker, att man inte letar efter riskerna, man tar inte hand om dem. Och alltså om man letar risker och man hittar en risk, det finns ju två sätt att göra sig av med den, och det ena är ju att försöka ta bort den helt och hållet. Men om man är ett stort företag inom telekomindustrin som gör affärer i länder i öster om Moskva, så kan man väl säga att ja, det finns vissa risker för att klara av att göra affärer där, så måste man betala en och annan diktatorsdotter eller vad det nu kan vara för någonting. Och då har man ju en risk, va? Och den risken kan man ju antingen bedöma att ja, vi kanske drar sig ur det här landet, då har vi tagit bort risken helt och hållet. Eller att vi säger att om det här nu om vi blir påkomna med det här, så ska vi ha ett väldigt bra svar, alltså kommunikation. Och har man inte gjort något av det, då har man blivit klumpigare, och kan man säga.
I det här fallet, för det är ju Telia Sonera som du ja, pratar om nu. Ja. Vad är från ditt perspektiv då, för du måste ju ha följt den här nyheten ganska nära. Vad kunde de ha gjort annorlunda då? Och i vilket skede i processen?
Ja, man kan väl säga att det är två delar av den krisen, eller egentligen två kriser. Det är två olika länder. Och i första fallet då så sa ju vd i en intervju i P1 morgon att om det här stämmer så lämnar jag mitt jobb. Och det stämde ju faktiskt, att han var tvungen att lämna sitt jobb. Den andra gången här så tycker jag att man har förfarit ganska bra. Alltså man har sagt att vi har tillsatt en utredning om eventuella mutor i Uzbekistan, tror jag det var. Och vi har inte kommit ända fram till vad det här är för någonting. Och nu går vi ut och ber åklagare att försöka utreda det här. Så att då liksom tog man fram risken redan innan det hade blivit en kris. Det är också ganska skickligt, tycker jag. Så att man har mörkat första gången och varit väldigt öppna andra gången. Faktiskt proaktiva också. Och det är duktigt.
Det är ju förtroendekrisen som står i centrum för just den här intervjun. Skulle du vilja beskriva vad en förtroendekris är, och också kanske på vilket sätt den skiljer sig från andra typer av kriser?
Man kan väl säga att den andra typen av kriser som var vanligast förr, det är ju fysiska kriser eller operativa kriser. Att man har en fabrik och sen så har man en stor, låt oss säga, pappersmaskin, och så helt plötsligt åker en person in i den där maskinen. Och då har man ju alltså personer som mår dåligt, man har anhöriga, man har alla sådana saker. Ganska påtagligt och kanske enklare att hantera än den typ av kriser som är nu. Nämligen att det börjar något rykte någonstans, eller en journalist skriver någonting som säger att det här företaget har inte rent mjöl i påsen, eller den här organisationen har lite för vidlyftiga julfester eller vad det nu kan vara för någonting. Och det som skiljer dem åt är att skuldfrågan när det är förtroendekriser, den avgörs väldigt fort. Alltså väldigt fort så vill man hitta en syndabock. Däremot de fysiska kriserna, det handlar om att rädda liv och lem, så att säga. Och sen kan man då börja diskutera om det var vems fel det var. Skogsbranden här förra året, tror jag det var. Det är ett väldigt typiskt exempel på just det här, att det blir en fysisk kris och man släcker branden och ser till att allt ordnar upp sig. Sen kommer då en polisutredning som får visa vem som har skulden. När det är förtroendekris, det blir ett långt svar här. När det är förtroendekris så är det ju inte, så att säga, the court of law, som man säger, alltså polis och åklagare som avgör, utan det är ju media som avgör en förtroendekris ganska snabbt. Tar någon minut numera. Och kanske till och med the court of public opinion, alltså du och jag som twittrar efter någon sekund och tycker att den här personen borde avgå.
Jo, men för Mart Mandy, som är konsult vid en annan byrå, JKL, ja. Han pratar ju om en modell där man särskiljer på två typer av logiska system. Du har affärslogiken och sen så har du medielogiken. Ja. Och inom ramen för affärslogiken så agerar man ut efter det som är lagligt. Men man kanske inte till punkt och pricka följer då medielogiken, som visst tittar på det som är lagligt, men är det lämpligt också? Mm. I vilken utsträckning behöver en organisation förhålla sig till det?
Nej, men det är ju definitivt så. Där kan jag hålla med. Jag skulle vilja införa dock en tredje dimension i den modellen. Alltså det första, om vi tittar på SCA till exempel, så kan man väl säga att det som gjordes är förmodligen inte olagligt. Men det är definitivt olämpligt. Och gör man någonting olämpligt, då dömer ju media väldigt snabbt. Men jag skulle också vilja föra in den här dimensionen av, alltså, public opinion, du och jag. Och vi väntar ju varken på court of law eller court of media, utan vi reagerar direkt, så att säga. Så vi dömer också. Det är möjligtvis en tredje utbyggnad av den modellen.
Du har sagt att vi ser fler och fler förtroendekriser.
Ja, jag tycker det. Tittar man i tidningen, vad är det som händer? Det är inte jättemycket fysiska kriser i alla fall, tycker jag. Utan det är företag och organisationer som faktiskt ifrågasätts på ibland goda grunder och ibland kanske inte. Men i alla fall ifrågasätts utifrån vad de gör och hur de gör det. Etik, CSR är ju jättestora frågor idag. Där vi i Sverige har ju hållit en ganska hög fana på det området. Där kommer ju väldigt mycket, tycker jag. Mm.
Och vad beror det på? Är det att förväntningarna på organisationer och på samhället i stort har förändrats? Eller?
Ja, vi har ju höga förväntningar på våra företag. Vi är ju kanske ibland lite naiva. Därför att vi är väldigt vana vid att de svenska företagen och de svenska organisationerna, det ska vara ordning och reda, det förekommer inga mutor och allt går enligt regelboken så att säga. Men vi inser ju att så är det ju inte alltid. Och det kan vara ett skäl till att det faktiskt har ökat.
Några handfasta tips till kommunikatörspubliken här och även till de andra som lyssnar. Hur kan man undvika en kris genom att leta risker?
Ja, alltså, jag tror att den här med riskletningen är det som är allra viktigast någonstans för att, som du säger, för att undvika en kris. Och hur letar man risker? Ja, man genomlyser hela organisationen. Man låter någon gå runt och intervjua rätt många personer. Jag brukar säga 360 grader, att man intervjuar styrelse och medarbetare och ledning, revisorer, alltså alla som har med företaget att göra på något sätt, kanske leverantörer och kunder också. Och ur det så kommer då en mängd risker, alltså folk säger, ja det där företaget, de gör affärer på den och den marknaden, det kan nog inte riktigt gå rätt till. Och så får man då ett antal risker. Och de här riskerna, de får man då försöka klassa på något sätt i fråga om två parametrar. Den första parametern är då hur sannolikt är det att det här smäller, exploderar. Och den andra parametern är hur stor skada gör det om det här smäller. Och inser man då att ja, det är ganska sannolikt eller hög sannolikhet att det här kommer komma fram och skadan blir enorm. Ja, den risken blir alltså röd om man tänker sig trafiklyse och den måste vi ta hand om på något sätt. Antingen genom kommunikation som jag sa eller också ta bort risken. Och sen finns det naturligtvis andra risker då som är ganska låg sannolikhet att de inträffar och skadan är inte jättestor. Det får man ju hålla under bevakning helt enkelt. Så att leta risker, försök klassa dem, försök ta bort dem eller bygga upp kommunikation. Då är man lite bättre,
förberedd. Ja, ja. Förberedd. För jag intervjuade SLs kommunikationschef tidigare i kommunikationspodden ja. Nu i våras. Och hon sa att ett av verktygen som hon använder sig av när det börjar liksom bli hett, det är att hon är jättesnabb på att berätta exakt precis det hon vet.
Ja.
Är det bra eller dåligt att ha liksom en sån här direkt öppenhet?
Ja, det förvånar mig faktiskt lite grann med tanke på den här olyckan som hände med Saltsjöbanan. Där då man påstod att en städerska hade tagit ett pendeltåg, tror jag det var, eller Saltsjöbanan. Och alltså stulet och mitt i natten kört rakt in i ändhållplatsen, ett hus som låg där i slutändan. Där tycker jag inte riktigt att man agerade med full öppenhet. Eller också så agerade man lite ryggmärgsmässigt och sa att det här är inte vårt fel. Och man skyllde allt på den här personen då. Jag vet inte om jag tycker snabbheten är ju viktig. Men den totala öppenheten är jag inte riktigt säker på. Alltså det finns ju egentligen, man kan säga att det är tre fel som man gör. Jag tycker jag ser det mönstret i tre fel som oftast uppkommer när en kris uppkommer. Och det första är kanske då att man förtränger den eller man tycker att men det där är inte så allvarligt och det där klarar vi nog av. Och där tappar man väldigt mycket tid. Så det ska man försöka undvika till varje pris då. Och sen också det här som hon sa då, man måste vara snabb, det håller jag med om. Därför att långsamheten är ju en fiende idag också. Med tanke på hastigheten som vi sa om i sociala medier och så vidare. Så att alltså, förträng inte, var inte för långsam. Och sen också någonstans att inse att den som dömer, det är inte tingsrätten. Utan det är faktiskt du och jag som dömer. Så att man måste ta hänsyn till liksom alla intressenter och vara väldigt snabb.
Men hur snabb kan man vara utan att förstöra liksom, organisationen internt, tänker jag? För det var en annan kommunikationsdirektör, tror jag att han var, för Luftfartsverket som berättade om det hade hänt någonting på Arlanda. Han ser olyckan ske. Han sitter och käkar lunch. Han hinner lyfta sin bricka och gå med den mot disken och då ringer TT. hur fattar man ett snabbt beslut här? Och hur ska man fördela mandatet, tänker jag? Om man har byggt upp en organisation, en kommunikations- eller pressorganisation, ska man låta en person vara den som kommunicerar hela tiden? För det är ju någonstans där om man sätter snabba beslut i anspråk, då måste det nästan vara från hästens mun på en gång.
Mm. Ja, det är egentligen två frågor där. Alltså, hur snabb ska man vara återigen, och vem ska prata? Mm. Jag menar, snabbheten, att han knappt hinner ställa tillbaka brickan, det beror ju på Twitter till exempel. Alltså, tidigare var det ju så att man, om någonting sånt hände och det hände på förmiddagen, då kunde man räkna med att lunchekot skulle ta upp det. Och sen framåt eftermiddagen så kom då Rapport och Aktuellt och ville göra sina reportage, och sen hade vi morgontidningarna dagarna på. Idag är det ju liksom sekunder förrän det börjar twittras. Jag menar, det står massa folk och ser den här olyckan och så börjar det twittras. Så att man måste vara sekundsnabb. Och det är det här att man behöver inte ha några färdiga uttalanden riktigt, utan man kan säga att vi vet att den här olyckan har hänt. Vi vet ännu inte vad som har orsakat den. Eventuellt så säger man det här med att våra tankar går nu till anhöriga om det är allvarliga olyckor. Och nu måste vi snabbt försöka titta på orsak och bilda oss en bra bild av läget. Mm. Vi återkommer om en timme. Alltså man behöver inte säga
egentligen mer än så. Det kan räcka?
Det kan räcka så länge man inte vet mer, så att säga. Och sen när man då börjar veta mer, då måste man ju då vara mer transparent, så att säga. Talespersoner, ja, det måste ju helst vara en person som är drillad. Alltså, då börjar man prata om det här med krisgrupper. Alltså, när det smäller så ska man ju ha en krisgrupp, och den ska veta vad den ska göra. Och alla har sina olika roller, en 4-5 personer. Och där är ju då en person som är talesman, och det är inte vd, utan det är någon lite lägre ner som sköter under det operativa skedet av krisen. Och sen kan man så småningom ta in vd och ibland styrelseordförande då, när det har liksom löst sig lite bättre.
Finns det någon gyllene regel när man ska bygga upp en sån här krisgrupp i fråga om antal personer? När blir man för många? Finns det några viktiga delar som man inte får missa när man ska bygga en sån organisation?
Det beror ju på hur stor ens organisation är. Är man ett väldigt stort företag så har man ganska mycket människor som man kan ta av, så att säga. Men jag tycker nog alltid att krisgrupper, alltså krisplaner, är alltid för tjocka, för långa och för stora, och krisgrupperna är alltid för stora. Och de är alltid för otränade, så att när det väl händer någonting så vet de inte riktigt vad de ska göra. Jag föreslår alltid en liten krisgrupp som är beslutsfähig. Alltså en grupp som har mandat att fatta beslut och som inte måste springa och fråga så fort man fattar det beslutet. Så är 4 personer eller någonting i den stilen. Och en krisplan som är 2 A4 högst. Det tycker jag nästan räcker.
Utan bilder.
Precis. Kanske med illustrationer.
Ja, just det. Precis.
Nej, men det här med alltså, rollerna i krisgruppen är också ganska viktig. Alltså, en eller två måste ju iaktta vad det är som sker. Alltså lyssna på media och lyssna på sociala media. Och en måste fatta någon form av beslut, och en fjärde person måste vara ute och prata. Så kan man ju dela upp det, till exempel om man är en liten organisation. SAS är lite spännande. När de hade askmolnet så började det med en liten krisgrupp på kanske 4 väldigt exekutiva personer. Men sen när det visade sig då att kunderna började twittra in och skriva på Facebook och så där, att jag är i London, jag ska hem. Är det någon som har någon väg att ta sig hem, eller någon som hänger med på att köpa en bil och åka hem och så vidare. Så blev ju SAS en central för alla de här människorna som kontaktade varandra. Så till slut så satt jag och hört henne berätta det. Jag kommer tyvärr inte ihåg hennes namn nu, men hon började själv bakom datorn, och efter 2 timmar så tror jag de satt 20 personer i hennes rum, bara fullt med datorer.
Och förmedlade olika bilkontakter.
Ja, precis.
Vi har en Renault Clio här i Lissabon.
Precis. Ja. Just det.
Okay. Men du, om man ändå hamnar i en kris, för det kan ju hända, hur pass liksom förberedd man ändå är, hur ska man bete sig? Vad gör man?
Ja, det finns ju då några... Man ska säga så här, först och främst, att ingen kris är den andra lik, och ingen organisation är den andra lik. Så att ibland kan det vara svårt att säga att gör alltid så här. Men man kan säga att det finns några tumregler. Vi har varit inne på ganska mycket av det. Det första är ju naturligtvis då att kommunicera direkt. Alltså inte låta tiden gå för långt. Utan oavsett om jag har någonting att säga som är vettigt, så kan jag i alla fall säga att jag vet ingenting i nuläget. Och det kan jag i alla fall få fram väldigt fort, va? Den andra punkten är det som kallas för worst case. Alltså att om man utgår ifrån worst case så klarar man allt annat också. Alltså att man ser att det börjar koka någonstans i ett land eller att det är en person som har gjort någonting. Vår vd är försvunnen och det visar sig att han har fuskat med någonting då. Så kan man utgå ifrån att ja, han är den värsta skurken som finns. Och om vi utgår ifrån det, då klarar vi egentligen allting annat också. Så den är viktig. Och sen tycker jag, du var inne på lite grann det här med medarbetare. Det tycker jag oftast är den viktigaste intressentgruppen i en kris. Alltså medarbetarna ska man ha med sig även efter krisen. Det är ju de som ska orka gå till jobbet och tala för sitt företag även efter 2-3 månader när krisen kanske i värsta fall är över. Jag tänker på alla de som jobbar på SCA till exempel. Alltså att gå till jobbet, att lyfta telefonen, att prata med en kund, att prata med någon. Det måste vara rätt tungt, va? Mm. Och de måste man alltid liksom, sätta först. Och där handlar det väldigt mycket om också empati, som kanske är den fjärde regeln då, att kriser handlar väldigt mycket om människor. Det är människor som far illa. Vi tror ibland att kriser bara är bits och bytes och fakta och ettor och nollor, men det är det inte, utan det är faktiskt människor. Det är du och jag som inte mår speciellt bra i krisen. Så att empati, man kan säga så här, får man frågor om fakta, då kan man besvara det med fakta. Får man emotionella frågor, så ska man besvara det med emotioner. Det är en viktig regel. Det blir ett långt svar igen här.
Nej, men det går så bra.
Och sen tycker jag också, 2 punkter till, alltså var begriplig. Ibland kan man tycka att, framförallt när det gäller förtroendekriser och någon ska förklara vad det är som har hänt, så gömmer man sig bakom massa fackuttryck och pompöst språk och så vidare. Och just i kriser så är det väldigt viktigt att formulera sig väldigt enkelt, både i tal och skrift. Någonting som ni alla är experter på. Och sen en sjätte och sista punkt är möjligtvis att man ska ta in hjälp. Alltså när krisen blir väldigt långvarig, så att man är inne på den 47:e timmen och det har pågått i 2 dygn, ja, då måste man ju, då fattar man inga bra beslut helt enkelt. Och den krisen för chefen för krisgruppen, någon måste säga åt till den personen då att nu måste du gå hem därför att du har inte sovit på 48 timmar. Nu tar vi in någon annan. Mm. Vad många punkter.
Ja, men du, när vi ändå var inne på medarbetarna, det är en sak som jag vill hålla mig fast vid. Och det är just, vad ska man säga, uppföljningen efter en kris. Ja. För jag var på en middag för några år sedan, en ganska stor middag med folk som jag inte kände. Och så det här var så mitt i vintern och man läste om snömos och lövhalka och allt det här med. Och SJ var ju inte högst i anseendet. Och så på kort änden, så du vet, man gör med alla frågor i det här, vad jobbar du med? Och så var det en kille, han bara vispade runt i förrätten och ville inte svara, liksom. Och så var det någon som bara, men vad är det med? Och så var det hans fru som bara, men säg nu Åke att du jobbar på SJ, så får de ställa sina. Och han blev ju helt likblek, alltså. Ja. Och då tänker jag så här, att han borde ju ha, hade han haft, kanske, nu vet inte jag hur Åke är lagd, han kanske alltid är sån.
Men han borde byta jobb kanske.
Exakt, det är det som är rekommendationen. Aha. Och kanske inte liksom om man får för stöd på intranätet. Men jag tänker så här, när man har då kommit igenom en kris, oavsett hur det har gått, hur kan man då förbereda alla ambassadörer i form av medarbetare, hur de ska tackla frågan även i det lilla formatet och fortsätta känna att jo, men det här är en arbetsplats som jag står för och som jag fortfarande är stolt över att arbeta på. Mm.
Jag tror att det handlar om alltså det kommunikativa ledarskapet. Att man använder kommunikation som ett instrument att få alla anställda att hyggligt säga samma sak. Att förklara att det inte finns olika förklaringar av vad det var som skedde. Och också peppa dem så att säga, framöver. Då, va? Så att ge dem verktyg och instrument och budskap. Det är nog sättet att få åka och faktiskt bli lite stolt och säga att ja, det här har förekommit, men så här var det som vi ser det. Och nu gör vi de här sakerna för att det inte ska hända igen. För det är ju en väldigt viktig aspekt i det hela.
Och verkligen kalla det budskap och punkta upp det lite så? Eller?
Och det är det jag menar med att man alltid ska prioritera medarbetarna. För de är ju, alltså, det är en fantastisk kraft. Och man kan mobilisera dem till att börja prata väl om företaget eller organisationen. Och göra det på med budskap, bra med argument, bra med sätt att göra det. Det är starkt och det är väldigt viktigt också. Tidigare sa man ju alltid det att krisen, det är någonting som bara exploderar på morgonen och sen så är det över och sen fortsätter man jobba. Men ska man ha en mer holistisk syn på kris, så handlar det ju om att det är Alltså först har vi risker som vi måste ta hand om någonstans, och sen kommer själva krisen och den måste vi hantera. Och sen har vi tredje stadien som är då återuppbyggnad, alltså att försöka komma tillbaka, bygga upp varumärket och bygga upp geisten hos de anställda och så vidare. Och jag tycker att det är ganska enkelt att bara säga kris är alltid kris och sen är det slut, utan det är hela den här kedjan. Mm. Sista biten är väldigt viktig.
Nu så kommer jag snart att släppa in de som har eventuella frågor till Theo, men först en mellanaktsapplåd. Stort tack.
Ja, tack.
För nu är mina frågor slut. Det var de frågor som jag hade. Är det någon annan som har en fråga som ni skulle vilja ställa till Theo?
Hej, ja? Jag heter Anders Lundqvist och jobbar på Retriever. Ni pratade lite kort om skuldfrågan. Jag tycker det är väldigt intressant just här. Om man är skyldig, ska man gå ut med det? Ska man vara ärlig med det? Ska man försöka liksom, för det är ofta så att det finns en uppfattning om att det finns en skuld, och det är ofta det man letar efter, skulden. Och vet man internt i organisationen att vi har skulden för den här uppkomna situationen, ska man gå ut med det, kommunicera det, vara öppen med det, eller ska man, ja, hur ska man hantera det i media? För det är ofta det som är absolut mest intressant. Så alltså, om ni kan prata lite mer kring skuldfrågan.
Superintressant. Om man vet vem som har skulden, ska man säga vem det är?
Ja, det är inte ofta man vet det, tycker jag. Nej, men man kan väl säga att det finns lite gyllene regler kring det där. Ni kan begreppet att göra en pudel, som myntades av en branschkollega till mig som heter Paul Jebsen. Det handlar ju om att man tar på sig skulden helt och hållet själv. Och då kan man säga, ska man, tidigare sa man så här, gör alltid en pudel. Det var så här på 90-talet, det var liksom, klä dig i säck och aska och erkänn och spring därifrån. Va? Men jag brukar säga så här för det första, en pudel är oåterkallelig. Har man en gång gjort en pudel så går den aldrig att ta tillbaka. Då är du dömd. Va? Och ska du göra en pudel så måste du vara, som du var inne på, 110% säker på att det är här det har skett något fel. Va? Det andra sättet att göra det är vad man kan kalla en terrier eller en, jag vet inte, någon kamphund av något slag.
Fråga inte mig, jag är ingen kennelägare.
Nej, jag inte jag heller. Jag
ja, men terrier säger vi, någon ett.
Vi säger terrier. Ja, gör en terrier, och det handlar om att sätta skulden på någon annan. Alltså att fördela skulden eller kanske sätta det på någon annan. Och det kan man ju också göra naturligtvis. Om det är så att man vet att det här är faktiskt inte vårat fel. Men alltså allt det här handlar ju väldigt mycket om, som jag sa tidigare, är det fysiska kriser och så vidare, red ut krisen först, är det förtroendekriser, då ska man försöka avgöra skuldfrågan tidigt, men det är inte alltid så lätt alltså. Sen finns det en tredje variant som heter struts. Och det brukar jag fråga alla, ska man göra en struts? Och unisont så säger man nej, och så brukar jag nämna kung Carl Gustaf som är ett ganska bra exempel, när han säger att vi vänder blad. Och det funkar inte, därför att man koms i kapp så småningom i alla fall, och tvingas i det här fallet då ge en TT-intervju där man fick uttala sig då. Så att pudel eller terrier, ja, det som är lämpligast efter att man faktiskt har försökt förstå vem skulden är, och struts är förbjudet.
Men du, om man, nu kicklar mig så mycket att göra de här djurjämförelserna, så nu kommer jag göra en jättedålig metafor här. Men om man är en Sankt Bernhard då istället? Man har begått ett misstag, men man är fortfarande väldigt stor och trygg och är beredd att möta den stormen som kommer.
Ja, du menar, ska man fortsätta vara Sankt Bernhard?
Exakt!
Nej, jag tror att man måste mutera sig faktiskt till endera, därför att i kriser så kommer alltid skuldfrågan fram förr eller senare. Just därför att det kanske är stora värden som har förstörts, det kanske är väldigt många människor som mår dåligt, alltså det måste alltid utkrävas skuld. Så att en Sankt Bernhard, nej, jag tror faktiskt inte på det.
Nej, okej. Är det någon annan som har frågor, så får ni gärna ställa dem.
Jag heter Ulrika Ehrensvärd och har ett företag som heter Ehrensvärd Media Kommunikation. Och jag roar mig lite grann med att vara Twitteraktivist. Och så var jag med och skapade ett drev här för några veckor sedan mot Fortum. Hoppas ingen sitter där från Fortum. Och då hängde snabbt fastighetsägarna på, och sen en energirådgivare. Och det här var under en helg. Och sen, Fortum har alltså sålt sina elnät nu för 60 miljarder. Och kanske inte så tydligt, tycker jag, kommunicerat det till människor i allmänhet. Och under den här helgen så fick den här stackars människan som hanterade det här Twitterkontot otroligt mycket smällar, och det hängde på folk från alla möjliga håll och slog från höger, vänster Och till sist så kände jag mig liksom omoraliskt som hade börjat med det här överhuvudtaget. Men jag funderade på hur rustar man människor idag för att hantera den här typen av kriser?
Specifikt i sociala medier?
Ja, faktiskt. Ja. Precis. Till exempel just det här med en lång helg, Twitter, folk har tid och sen så kommer varumärket och stöts och blöts från olika håll. Och hur har organisationerna rustat sig? Eller hur behöver de rusta sig för att klara den här chocken eller vad det är för någonting? Liksom?
Hur skapar man sig en krisberedskap i sociala medier?
Ja, precis. Tack. Mm. Mm.
Jag tycker att de flesta företag, om vi pratar företag, och det gäller väl organisationer också, är ganska underutvecklade vad det gäller just den sidan. Alltså man har ganska sent förstått vilken stor fara det kan vara att bli utsatt i sociala medier för någon form av kritik eller någonting sånt. Och sociala medier, de lever ju dygnet runt också och kanske oftast på helger när man har tid att börja med saker, det är då det händer då. Så att alltså bemanningen tycker jag alltid är ganska usel faktiskt. Och man kan väl säga så här att har företaget en hög närvaro och är publika, alltså har man en hög närvaro i sociala medier i vanliga fall och är ganska publika, så som Fortum är, då tycker jag att man måste kunna ringa in ordentligt med människor som faktiskt svarar. Och där är de flesta är inte där helt enkelt.
Men det var, är det någon här från Försäkringskassan? För vi var på besök där på deras pressavdelning. Ja, är du från Försäkringskassan?
Nej, jag är presschef på Fortum.
Ja, okej.
Då, kan du svara då måste du komma fram och berätta hur ni gör. Ja. En liten applåd. Välkommen fram. Berätta gärna vad du heter också. Ja,
Per-Oskar Hedman, presschef Fortum.
Ställ dig gärna lite närmare mikrofonen.
Ja, det där var en intressant fråga som kom upp där. Och vi kan väl konstatera att när vi först kommunicerade att elnätsverksamheten skulle säljas, så tog det nästan 2 eller 3 veckor innan rapport kom på att man kanske borde göra något på det här. Så att, och då hade vi haft presskonferens och vi hade gått ut med det på alla möjliga sätt. Så att där kan man väl någonstans säga att så fort man insåg att det inte fanns någon konflikt, eftersom att det var svenska företag som köper, så då blev det inte en fråga längre. Sen är det naturligtvis så, det kommer diskussioner och det förekommer diskussioner om tycker man det här är bra och tycker man det inte. Vi ligger med en i praktiken dygnet runt bevakning på sociala medier där vi jobbar, och inte minst över helger också. Sen är det alltid en bedömning också, vilka är inne och driver frågan? Vet vi att exempelvis företagen eller fastighetsägarna som vi har en långvarig relation med, våra konfliktytor är väldigt tydliga, våra roller är väldigt tydliga, då kanske inte vi behöver ta den tar inte så hårt på oss. Därför att vi vet ungefär vart vi står i de frågorna. Vi har också väldigt bra samarbeten och samtal.
Men då tänker jag också att då kanske det finns en annan sak som blir en utmaning i det här fallet och Fortums fall. Att i en verklighet där fler än bara traditionella medier bygger egna mediehus, så ökar bruset och det blir ännu svårare också att nå ut. Så att och det blir svårare också att hålla koll på exakt kanske vem det är som kommer att kunna tänka sig vara intresserad av en viss fråga.
Vi har ju under många år tillbaka jobbat så att vi har flera talespersoner som är aktiva med egna konton också, som pratar, som har en väldigt hög grad av självständighet, därför att vi förväntar oss det i deras roll, att de bygger sitt eget varumärke och därmed också bygger Fortums varumärke och kan hantera frågor hyfsat självständigt, och sen kan vi andra finnas med och stötta också, just därför att ett corporate account kan bara vara ett corporate account. Det kan inte vara personligt, det kan inte bygga relationer. Det kan inte få den där lilla finessen i formuleringarna som krävs för att kunna få en vettig dialog, inte minst i Twitter.
Mm, intressant. Vill du stå kvar lite grann? Det här har att göra lite grann med det som jag var på väg att ta upp. När vi var på besök på Försäkringskassans pressavdelning, och då var det någon där som sa en ganska intressant sak, att Twitter är lite grann som ett, det här har ni säkert hört innan, men det är lite grann som ett mingelparty. Att det som du säger hörs inte bara utav den som du pratar med, utan också utav andra. Och om du kastar ett glas champagne i ansiktet på någon, då syns det och det kommer folk att komma ihåg. Och det gäller ju självklart inte bara avsändare från corporate-sidan, utan också användarna som då kanske också, man kanske inte behöver bry sig om. Som då gör sitt bästa för att misskreditera, och sen så du vet, så går de över en tröskel och då behöver man inte bemöta det längre. Men jag tänker ändå i ton och tilltal, när man ändå befinner sig i på en fest som kräver kavaj, ska man inte ha den kavajen på sig då?
Det ska man absolut ha. Det behöver man ha. Och man behöver förstå villkoren och spelreglerna för de olika kanalerna. Så är det. Så vi finns ju där också. Men däremot så finns det en, man ska säga att det finns en ganska stor insikt om att du är lite begränsad. Just corporate accounts brukar användas. Det brukar vara flera personer som skriver. Du behöver vara mer neutral i de sammanhangen. Mm. Så är det. Mm. Jag skulle däremot vilja dra upp ett annat exempel. Vi hade en väldigt tragisk olycka, arbetsplatsolycka inom Fortum värmeverksamheten i höstas. Och den var ju intressant, inte minst ur ett kriskommunikationsperspektiv. För det tog, jag tror att det tog 14 minuter, så hade frågan lämnat egentligen olyckan till att bli en symbol i en klassisk politisk konflikt, nämligen den om kollektivavtal, där vi inte kan ge oss in, inte ska ge oss in, inte har möjlighet att göra och inte vill använda den olyckan till det heller. Och där, jag tror vi räknade på 400 inlägg första dygnet, någonting sånt. Så det var ganska mycket. Och det var en intressant utmaning att hantera den, och inte minst internt då också, att se till att koncernen får reda på detta.
Intressant. Stort tack för att du ville komma fram och berätta. Och Theo också avslutningsvis, alltså, vad tycker du själv då om sociala medier? Hur ska man bete sig? Finns det ett corporate sätt att agera i termer av ton och tilltal, och accepteras det också? Eller ska man göra som Maria Stark, FIS strateg, var inne på, att nu ska vi prata på ett liksom sociala medier sätt, och det är det sättet vi måste använda oss av ungefär.
Ja, jag kan då, alltså det är lite ja och nej där. Jag tycker att man i grunden ska prata så att mottagaren förstår. Alltså om mottagaren har ett sånt språk och sådana argument, så måste man vara lite grann så att annars blir det inget samtal. Att kommunicera betyder att göra gemensamt, och det betyder att man faktiskt måste prata lite grann på mottagarens villkor. Och jag kan tycka någonstans att företag som har corporate account, ja visst, de måste väl hålla någon måste finnas vissa ramar, men de kan inte ha det här samma språk som man har i sina bokslutskommunikéer och alltså det här lite mer pompösa. Så att, och sen just det Fortum-fallet lite intressant här, därför att oavsett hur det där togs emot så att säga och hanterades, så blev det ju faktiskt en fråga i gammelmedier sen så småningom, som handlade om en lite större fråga, alltså ska vi sälja ut vår infrastruktur till intressen, utländska intressen till exempel, kineser och så vidare. Och där kan jag hålla med om att där kanske inte Fortum hade någon säg med, den där frågan for iväg någonstans då. Men uppenbarligen så fick den ju ben, den här frågan, efter, om det var du som då satt igång det så att säga. Det är ett intressant fenomen faktiskt. Och jag är också ganska förvånad över att det inte har blivit mer diskussioner kring den här frågan, eftersom det är, alltså att sälja ut infrastrukturen, det är en jättefråga. Och vad gör vi den dagen den inte fungerar? Mm. Så att det är lite konstigt att det inte har blivit mer av det egentligen.
Någon mer fråga? Ja, välkommen fram. Det får också bli den sista.
Sofia Stålspets från Hotell- och restaurangfacket. Och jag undrar, om man är en liten organisation som inte har så stora resurser, kanske att ha någon som kan bevaka sociala medier på helgerna till exempel, hur löser man det på bäst sätt?
Ja. Skaffa en. Ja, men alltså jag tror så här idag, att inte bevaka sociala medier, det är ungefär som inte bevaka medier tyvärr. Alltså det händer så mycket i medierna och i sociala medier, så att man måste ha någon form av ordning. Och det finns ju då, någon var från Retriever och hörde, alltså det finns ju företag som säljer den här formen av information och som har såna här alerts som kan komma på mobiler och så vidare. Så att, alltså, tyvärr, man måste nog ha den bevakningen. Det finns ingen genväg.
Men du, om man är till en organisation som kanske inte har det utrymmet att kunna beställa in en tjänst från Retriever till exempel. Ja, ja. Om man är sig själv och chefen typ.
Ja.
Hur gör man då på bästa sätt? Hur är man som mest effektiv, skulle du säga?
Ja, jag har inget bra svar på det. Tyvärr. Och jag kan tänka mig också
eftersom flödet är så stort.
Ja, restaurangfacket och så vidare. Alltså i hotell- och restaurangbranschen. Det är väldigt mycket människor. Väldigt arbetskraftsintensivt. Det händer väldigt mycket konstiga saker. Jag skulle faktiskt säga till min chef, om jag vore dig, att det här måste vi fixa.
Anställ fler.
Mm. Anställ fler.
Ja, vad bra. Theo Martins från Halvarsson och Halvarsson, stort tack för att du ville vara med i Kommunikationspodden.
Vad kul, tack. Mm.